Det är roligt att se mycket folk. Jag tycker om när det är mycket folk i kyrkan. Både för att man, sången bär, men det är också ett tecken på att många människor längtar efter Gud. Den kyrka där jag tjänstgör, Furulandskyrkan, byggdes alltså för 10 år sedan. Vi fyller 10 år i november. Då firar vi 10-årsjubileum. Det har kommit mycket folk. Vi räknar med att det är ungefär 600 personer som mer eller mindre regelbundet firar gudstjänst hos oss. Och i ett närområde så expanderar det, folk flyttar in. Och då har vi tänkt att vi ska bygga en kyrka där också. Och målet är att vi ska ha minst 10% av de som bor i vårt distrikt. Och det betyder 1500 människor. Då måste vi ha fler lokaler. Och det här är bara på tankestadiet om den nya kyrkan. Och det finns bara 2 tomter kvar. En fårhage som är väldigt vacker. Och där fick jag, jag stannade där med en etiopisk präst förra sommaren och sa, här skulle jag vilja ha en kyrka. Och då hoppade han på afrikansk vis ner och la händerna i marken och sa att det här är Guds mark. Och precis då kom fårägaren och tittade lite konstigt på oss. Och han ville, eller hon ville veta vad vi gjorde. Att titta på dina får, de är så fina. Så här. Och så sa jag, har du min pappas bok, Erik Sjödin, med min pappa, som är, alla som har får vet han. Ja, det hade hon. Och då fick jag bra kontakt med henne. För att NCC vill bygga 3-våningshus där. Och så finns det en annan tomt som också är möjlig för den här kyrkan. Och det är strax in till. Och det är en gammal kommunalpamp som rör om den marken. Och alla hade varnat mig för honom. Han är bestämd. Han är van att regera. Men jag beställde tid med honom. Och så när jag kom upp till honom förra veckan så sa han, välkommen till Pentagon. Det kallar han sitt hus. Därifrån styrde han det här området. Han var 85 år gammal. Och han visste varför jag var där. Men han sa, sätt dig ner. För det första, jungfrufödseln. Hur kunde Maria bli gravid med den helige ande? För det andra, arvsynden. Hur kan barn ha synd? För det tredje, jag gav ju svar, något sorts svar på varje fråga. När Jesus hade blivit utsatt för så mycket och sen himmelsfärden där, hur kunde han flyga upp till himlen utan rymddräkt? Och var tog han vägen? Och om Hitler skulle bett om förlåtelse på det, skulle han bli förlåten då? 10-15 frågor. Och jag kände hur han läste av mig mellan varje fråga och kände hur han accepterade mig mer och mer. Och så till slut sa han, jaha, vi vill köpa mark. Det kan du väl få. Har du pengar då? Ja, inte jag, men jag kan se till att det blir det. Så någon av de tomterna kommer inom en 5-årsperiod. En vacker ny kyrka står utanför Göteborg. Det säger jag i tro så. Har någon anlitat en snickare de sista åren sen det blev det här med rotavdrag och så? Räck upp handen om ni har anlitat någon snickare. Vad hette han? Ja, ni vet. Okej. Okay. Jag har anlitat några stycken också. Jag vet inte vad de heter. Det är för att du anlitar dem, ja. Och då bryr jag mig inte om vad de heter. Men har du tänkt på det? Jesus var snickare. I ett sorts Romarrikets Jämtland eller Strömsund eller Romarrikets Öjan kanske. Långt bort från maktens centrum. En snickare för 2000 år sedan som i princip alla människor på jorden vet att han har levt. Och att han hette Jesus. Och vi kan glömma bort en hantverkare som vi hade förra året. Vad han hette. I bara 3 år, förutom när han var snickare. Och det är intressant, det är sån här parentes, kuriosa, men på 100-talet efter, alltså bara några år efter Jesus död, så skriver Justinus Martyren att plogar och redskap som Josef och Jesus hade konstruerat fanns i omlopp i Galileen. Det är en lite fascinerande tanke att på den tiden så var Jesus och Josef kända för de redskap de konstruerade. Jag tänker mig att de var stadigare än normalt. Men i alla fall, han var snickare största delen av, eller hantverkare ska vi säga, största delen av livet. 3 år gick han omkring med några ganska enkla unga. Vi ser dem som skäggiga profeter, men de var tonåringar. Petrus möjligen var kanske 20 eller över 20. Han var den enda som var gift. Det var unga killar som följde med honom. Och efter 3 år torterades han och avrättades på ett så grymt sätt att till och med romarna förbjöd det här tortyrinstrumentet 315. Och runt om i världen, uppe på tak på byggnader och inne i byggnader, så dekorerar man med det här tortyrredskapet av någon anledning. Det fanns 300 profetior om honom innan han föddes. 29 av dem uppfylldes på en enda dag. En tredjedel av evangelierna handlar om den där sista veckan i hans liv. Och efter 2000 år så ungefär 2,4 miljarder människor säger att han, den här snickaren från den här lilla hålan i romarrikets utkant, har förvandlat deras liv och är viktigast i deras liv. Är inte det märkligt så att säga? Förra veckan i ett led i att möta folk i det här nya området där jag vill bygga kyrkan, så hade jag bjudit in Göran Skytte. Och ni känner ju till honom, han har varit här uppe, vet jag också. Han är en av de här osannolika personerna som har mött Jesus och som åker omkring och berättar hur Jesus och han, böckerna om ett år med Jesus räddade honom när han blev påkörd 2 gånger med bil. En av mina studiekamrater i USA på Fuller, han heter Barry Taylor, han var med i AC/DC, hårdrocksbandet, och när de gjorde sin Highway to Hell Tour, motorväg till helvetet, blev han omvänd och nu har han en församling i Santa Monica. Osannolika människor. För några år sedan när det var som värst i Somalia träffade jag Suleiman, som hade suttit hemma, fått tag på en bibel och parallelläste bibeln och Koranen. Hade aldrig hört en predikan i sitt liv, aldrig varit i en kyrka i hela sitt liv. Och hur han går ner på knä och ger sitt liv åt den här snickaren från Nazaret. Sen fick hans familj reda på det, så 2 veckor efter jag åkte därifrån så blev han skjuten. En av martyrerna. Neil Armstrong, den första mannen på månen. Han kom till Jerusalem för första gången. Och så trappstegen upp där templet stod, så sa han till guiden: är det sant? Är det troligt? Är det sant att Jesus gick på de här, precis de här trappstegen? Ja, sa guiden, det är mycket, mycket troligt att Jesus har gått precis här. Han sa: jag var den första mannen på månen, men jag har aldrig varit så upprymd som jag är idag att få stå där min frälsare har gått. Fjodor Dostojevskij, författaren, skrev på 1800-talet: ingen människa har haft en skönare personlighet, varit djupare, mer sympatisk än Jesus. Med en viss avund säger jag att det aldrig funnits någon som Jesus, aldrig kommer att finnas någon som han. Eller Pamela, som berättade om hennes liv. Hon sa inte så mycket om bakgrunden, men en av de osannolika. Eller jag själv. Jag var inne på min egen väg när Gud tog tag i mig och slet mig. Och just den här platsen, den här kyrkan, blev formaterande för mig, för den jag skulle bli. Och de senaste 31 åren av mitt liv har jag ägnat åt att på olika sätt försöka få människor att förstå vem Jesus är och leva nära honom. Tänk vad mycket annat jag hade kunnat gjort. Men mitt liv var spännande innan Jesus. Men det är ingenting mot vad det är med honom. Varför är han efter 2000 år den utan tvekan mest intressanta person som har funnits på detta jordklot? För det menar jag helt säkert att han är. Han som sägs vara galaxernas skapare, stjärnornas, himlarymdernas skapare, som föddes eller sammanvävdes i en ogift tonårings livmoder. Han fästes i placentan hos en ung tjej i Mellanöstern. Fick Mellanöstern pigmenterat skinn och växte upp med de här två fattiga föräldrarna i en stad som ingen av oss skulle känna till om det inte var för att han hade vuxit upp där. Vi var där i november. Jag brukar undvika den staden också, för det är en damm i håla. De flesta har ingen lust att åka dit. Där växte han upp. Och du skulle inte veta att den staden fanns om det inte var för att han växte upp där. En enda gång var han utomlands. Ungefär som nu när galna Mellanösternledare försöker förgöra sitt folk, så flydde han och hans föräldrar in i Egypten. Vad vi vet gick han inte i någon skola, men han förvånade de lärde när han talade. Och ingen har uttalat så visa ord som till exempel i bergspredikan. Han hade ingen läkarutbildning, men det berättas att blinda såg, att lama dansade, att havets vågor stillades när han bara sa ett ord. Han hade ingen psykologiutbildning, men han har helat fler trasiga själar än någon annan. Och Paulus, en sorts terrorist som mötte honom, gav Jesus ett av de vackraste namnen. All trösts Gud, våra själars herde och vårdare, vår själavårdare. Han skrev ingen bok, men boken om honom är utan tvekan den mest sålda boken och spridda boken någonsin i världshistorien. Han skrev ingen sång, men de vackraste sångerna som någonsin har producerats har producerats till hans ära. Han hade ingen dyr reklambyrå. Han hade inte Twitter eller Facebook eller CNN. Tänk på hur det spred sig med Facebook och CNN i Egypten och Tunisien. Men på samma sätt, utan de moderna medierna, spred sig en fredlig revolution precis i de länderna, Nordafrika och Sydeuropa. Han hade ingen armé, ingen gerilla. Han bara sa tre ord: kom, följ mig, ska jag visa dig ett helt nytt liv. Han var ingen politiker, han hade ingen kontakt med politiker. Men han har påverkat fler än Gaddafi och Mubarak, George Bush och alla de som verkar vara så viktiga. Vi ser hur de faller. De här mäktiga figurerna är som fluglortar i historien. Om 100 år kommer ingen veta vilka de är. George Bush, vem var det? Jo, han var världens viktigaste man. Okej, okay. Har aldrig talat om honom. Men efter 2000 år vet alla fortfarande om den där snickaren från Nazaret. Och för 2000 år sedan så kom en natt en viktig person, en VIP-person. Och det var den texten som Bertil läste en del av. Han hette Nikodemus. Jag vet inte vad vi ska likna honom med, men en person som verkar veta allt, en sån här duktig person, en som alla visste vem han var, en kändis, Jan Guillou-typ, Carl Bildt kanske, jag vet inte, KG Hammar, Jonas Gardell, inte vet jag, någon som alla vet vem det är och som verkar veta allting. Bli fascinerad och intresserad av den här snickaren. Hade mycket utbildning. En sån som han hade den högsta utbildningen i landet. Nikodemus hade med största sannolikhet redan när han var 6 år gått den första nivån av de skolor som fanns där, Betsefer, när han hade lärt sig Moseböckerna utantill. Eftersom han lärde sig dem utantill blev han uttagen att gå i Bet Talmud 10-14 års ålder, när han lärde sig profeterna, saltaren och resten av de hebreiska skrifterna, Mishna, utantill. Han var en av de bästa som även i den gruppen blev uttagen till Bet Midrash, där han i princip visste allt. En duktig person. En frommaste av de fromma och inte, som många tror, inte ond. Ibland predikas det, och inte så sällan, ganska ofta predikas de fariseerna som några andra som på något sätt var onda. De var inte onda. Det var fromma människor. Det fanns 3 riktningar kan man säga. Sadduceerna, de slog vakt om liturgin, om ordningen. Om vi översätter det till modern tid kanske vi skulle säga att de var gammelkyrkliga eller högkyrkliga. Det var viktigt med ordningen. Zeloterna, de var ivriga, de var evangeliserande. Om vi översätter idag, de kanske var lite mer som Livets ord. De ville ut med evangeliet överallt. Fariseerna, de var kanske som vår tids lutheraner eller EFS-are på ett sätt. Alltså ordet stod i centrum. Det var viktigt med ordet, att följa ordet, att ordet skulle prägla allt i deras liv. Inte onda människor, fromma människor. Och så kommer han på natten och till Jesus. Men tänker du, alltså, kritiserade inte Jesus fariseerna? Ja, inte direkt rakt av för att de var fariseer. Han kritiserade när de inte levde som de själv lärde. Då kallade han dem för hypokrites, hycklare. Hypocrite på engelska. Och det betyder egentligen, det är en skådespelarmask. Fromma judar fick inte se på skådespel, men i närheten av Nasaret finns fortfarande idag amfiteatrar som Jesus kanske små tittade på som barn. Och då hade de såna här grekiska masker för ansiktet. Och de kallades hypokrites, skådespelare. Ni är som skådespelare, ni lär ett men lever på ett annat sätt. Det kritiserade han. Eller när de la tunga bördor som folk inte kunde bära. Men inte generellt sett att han var emot dem. Nu kommer den här kändisen på natten till Jesus. Och så inleder han väldigt, han smickrar Jesus. Jag vet vem du är, jag förstår vem du är, jag har hört mycket om dig, jag är impad av dig, ungefär så säger han. Och så tänker sig Nikodemus att han ska få lite liknande tillbaka. Jag har hört om dig också, Nikodemus. Du är känd, du är duktig, du är viktig. Men av någon anledning så väljer inte Jesus den metoden. Han använder lite chockterapi. Och så säger han till Nikodemus som kan allt. Nikodemus, du måste födas på nytt. Födas på nytt? Ja, du måste bli som ett barn. Födas på nytt. Du kanske blåser in lite löv. Och så, ser du löven här? Du måste släppa taget som vinden som blåser. Låt anden ta tag i dig. Låt honom göra någonting nytt i dig. Och Nikodemus fattar ingenting. Och så säger han de här orden som vi brukar kalla den lilla bibeln. Och som vi sällan tar upp i gudstjänsterna. Och jag hade inte tänkt ta upp det. Så läste jag igår och så läste jag i morse. Jo, det måste vi ta upp. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son till att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Ni som har konfirmerat det, kan inte ni säga den? med den version ni lärde er. Det blir lite olika versioner. Det är 26 eller 28 år beroende på vision. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det börjar med Gud. Och det börjar med att han gav. Och det slutar med oss, att när vi tror på Gud som gav, så får vi liv. Ty så älskade Gud världen. Hade Jesus varit en filosof, hade Nikodemus kunnat diskutera med honom. Hade Jesus varit en rebell, då hade Nikodemus kunnat bekämpa honom. Hade Jesus varit en religiös ledare, då hade Nikodemus kunnat ignorera honom. Men Jesus var kärlek. Vad gör man med kärlek? Men det är för enkelt, tänker vi. Det är så enkelt, det kan inte vara så enkelt. Ty så älskade Gud världen, om vi tror får vi evigt liv. Det kan inte vara så enkelt. När jag tänkte på det så tänkte jag i morse, ett minne för länge sedan. Jag hade varit i USA och skulle flyga hem, och så flög jag via Chicago. Och så hör jag i kön fram dit att personalen vädjar: är det någon som kan ta ett senare flyg? Ingen. Vi har köpt biljetter, vi vill på det flyg vi har betalat för. Och de försökte locka på olika sätt. Och jag tänkte, spelar ingen roll för mig om jag åker senare, så här, jag kan göra det. Och så sa jag, okej, vi betalar tillbaks hela summan för din biljett. Du får alltså flyga gratis. Är det okej? Ja, det är okej, sa jag. Du får flyga första klass. Ja, det är okej. Och så strax efter det plan som jag skulle ha varit på fick jag åka ett plan. Första klass, helt gratis. Och när jag landade i Göteborg, det var via Amsterdam, så kom jag 15 minuter senare än det första plan jag skulle ha åkt på. Och här var det 100 människor som sa nej till det fantastiska erbjudandet. Och det var så enkelt. Det är för enkelt. Nej, men det är så enkelt. Ty så älskade Gud världen. Hoppa på planet. Och det fantastiska i den här berättelsen med Nikodemus, det är att Nikodemus, utan att veta det, sitter ner den där natten och talar med Gud. Det är ju Gud som sitter där. Jesus är Gud. I Kolosserbrevet 1 så står det: Jesus är den osynlige Gudens avbild. Säg det efter mig. Jesus är den osynlige Gudens avbild. Ingen av oss kan fatta en gigantisk Gud som är större än hela detta universum. Vi förstår det inte, vår hjärna kan inte greppa det. Det är ungefär som kärnkraftsverkens alla kilowatt transformeras ner till en styrka och nivå som vi kan ta emot i en glödlampa. Gud, den gigantiska guden, är nedtransformerad i en människa. Nikodemus sitter och talar med Gud utan att veta om det. De som har sett mig har sett Gud, säger Jesus. Sigmund Freud, han menar att människans största drivkraft, det är längtan efter kärlek. Jesus är kärleken personifierad. Ty så älskade Gud världen. Du är så högt aktad och så älskad av mig, säger han. Jag jublar över dig och jag dansar över dig. Jag älskar dig. C.G. Jung, Freuds lärjunge, han sa att människans största drivkraft efter trygghet. Allting som handlar om Jesus säger att hur det än ser ut och vad du än tittar på i tv på nyheterna ikväll, så kan du veta att du bor i ett fullkomligt tryggt universum. Därför Gud är i kontroll. Adler, han talade om att vår drivkraft är att få betyda någonting. Jesus sa, var det förra söndagen, jag är livets bröd. Alltså jag är fundamentet för hela ditt liv. Ibland kämpar vi med mörker, med depression i våra liv. Jesus säger, jag är världens ljus. Ja, det finns mycket mörker, men jag är ljuset. Vi har alla ett sorts vakuum inom oss. Freddie Mercury som sjöng i Queens i sin sista låt, sista skiva som han producerade innan han dog. Så säger han, there's an emptiness inside. Är det någon av er som vet varför man lever, frågar han i en sång. Everybody's got a hungry heart, sjunger Bruce Springsteen. Ett längtande hjärta. Vi har ett vakuum inom oss som inte kan tillfredsställas av något annat än Jesus. Ibland kämpar vi med synd. Saker vi tänker och gör som vi inte är speciellt stolta över om de skulle projiceras här. Om alla skulle veta. Inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Gå nu, synda inte mer. Ibland gör vi bort oss. Och då berättar Jesus berättelse om den förlorade sonens fader som står och tittar efter sonen och springer emot honom och kysser sönder hans syndabekännelse. Och ställer till en fest när man kommer tillbaka till honom. Vi kämpar från tid till annan med sjukdom. Våra kroppar håller inte riktigt ihop. I evangelierna finns 41 helanden registrerade som Jesus utförde. Och de flesta av dem var kroniskt sjuka. Och när han helade så gjorde han det med en sån omsorg. Leprasjuka som är en av de värsta sjukdomarna. Första gången jag såg en leprasjuk, det var i Indien. Han hade tappat en ung kille lika gammal som han hade tappat näsan och ena örat. Han såg ut som död. Och nu som då så isolerades de leprasjuka utanför staden. De var oberörbara. En man som fick lepra kanske inte fick bli vidrörd av sin fru eller sina barn någonsin mer i sitt liv. Och när Jesus helade de leprasjuka så inte bara gjorde han det på håll så här för att inte bli smittad, utan han gick fram till dem och la händerna på dem. Han var fysisk och bara det är helande. Ibland tänker vi på döden och kanske också har en viss fruktan för det okända. Jesus gick till en liten flicka och sa, lilla flicka, stå upp. Och det första hon får se är se in i Jesu vackra ansikte. Så tänker jag med döden. Jag somnar in och det första jag får se när jag vaknar upp på andra sidan är Jesu ansikte. Maria som grät över sin bror som hade dött. Jesus gråter också med henne och sen säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Var inte rädd, Maria. Vi undrar alla hur vi ska leva. Jesus säger, jag är själva vägen. Inte så att jag vet var vägen finns eller känner till en väg. Jag är vägen. Jag är hela ditt liv. Ibland i sådana här sammanhang så brukar man säga till folk, om du skulle dö ikväll, vet du var du ska ta vägen då? Och det är inte en oviktig fråga, men jag vill också ställa frågan, om du skulle veta att du skulle leva imorgon, hur skulle du vilja leva då? Jesus är vägen i det liv vi har här på jorden. Vi irriteras ibland över förvirring och över lögn som finns i oss själva och andra. Jesus säger, jag är sanningen. Jag är själva sanningen. Vi kan inte leva utan hopp. Han är hoppet personifierat. Vi kan inte leva utan tillit, förtröstan på någonting. För då blir vi lite borderline-människor allihopa. Tro handlar om tillit och förtröstan. Du kan förlita dig på honom i allt. Vad är det största beviset på att Jesus är den han sa att han var. Jag tror inga intellektuella bevis kan överbevisa någon. Inte Nikodemus heller. Det största beviset är att i alla tider, på alla platser, i alla kulturer, vita, svarta, afrikaner, rika, outbildade, alla sorters människor har mött honom under 2000 år och blivit förvandlade. Det har hänt någonting i deras hjärtan. Det är det största beviset. Vi lever i en tid när, och jag tjänar i en kyrka där Jesus inte riktigt har den platsen. Jesus har den platsen i Afrika, i den afrikanska kyrkan, och därför växer den så att den knakar. I alla kyrkor runt om i världen där kyrkan växer så är det Jesus som är i centrum. Ordet om honom är i centrum. Den heliga ande är inbjuden. I den intellektualiserade västerländska kyrkan, speciellt här i Sverige, så har Jesus exkluderats för länge. Vilket har gjort att människor inte har antingen trott att det är verkligt och finns ett liv att få, och vänt kyrkan ryggen. Förra veckan i kyrkans tidning så stod det så här: 1999 höll KG Hammar ett föredrag vid ett framtidsforum i Skellefteå. Temat var 10 teser om framtidens kyrka. Hammar i hög form fick stående ovationer efter en timmes föredrag. Han hade talat en hel timme om framtidens kyrka utan att nämna namnet Jesus. Hur profetisk han var visste han nog inte själv. Men nu är den kyrkan här. En sekulariserad kyrka utan Jesus. Där Jesus inte är livets bröd. Inte Messias. Inte syndfri helig. Inte dog för människornas synder. Där Bibeln, som är den enda källan om Jesus, inte är Guds ord. Och där Gud inte skapade människan till sin avbild, utan vi skapade honom till vår avbild. En klistrig boll, säger Jonas Gardell, där alla möjliga sorts bilder fastnas som vi vill ha. Alltså ingenting fundamentalt grundläggande som vi kan bygga hela vårt liv på. Vad leder det förbilligandet av Jesus, den här tandlöse Jesus? Ja, det är att människor inte vill eller kan. Helt klart. Vem skulle vilja bygga livet på en lite smådum, tandlös gubbe som levde för 2000 år sedan? Det är idioti, om det inte är Gud. Men han var Gud. Göran Schütte skriver i sin andra bok: Jesus är under attack. Men egentligen har han alltid varit under attack. Redan när han var nyfödd så ville en kung ta livet av Jesus. 1917, som inte så länge sedan, grundas en ateistisk regim i ett gigantiskt rike som heter Sovjetunionen, där Jesus avfärdades och man försökte få bort honom på alla sätt. Men, skriver Schütte, små gummor satt och bad. Och de här små gummorna var starkare än Stalin och Lenin och allihopa. Robert Forsons doppräst Daniel Nelson, han var i Kina när Mao Zedong tog över 49. Då fanns det 1 miljon kristna i Kina. Efter många, många år där kristna förföljdes, kyrkor brändes eller blev spannmålslager och pastorer avrättades, och det började öppna upp igen, så undrade folk: finns det någon kvar av den här miljonen? Finns det någon kvar? Och då upptäckte man att det inte var bara 1 miljon. Det hade vuxit under den förföljelsen till någonstans mellan 50 och 70 miljoner. Och nu är det 100 miljoner. Och det är fler som blir kristna i Kina nu på en vecka än det hela den 30-årsperiod som apostlagärningarna beskriver. När Bertil och jag var i London för några veckor sedan så fick vi höra hur Alfa som kommer från Holy Trinity har också en äktenskapsalfa. Hur de har blivit inbjudna till Kinas regering och hur äktenskapsalfa har bestämt ska vara i alla regioner av hela Kina. Alltså det händer saker. Precis när det här upproret började i Tunisien och sen Egypten och sen över hela arabvärlden. Den söndagen fick jag döpa min första före detta muslim, en kvinna från Iran. Och jag frågade henne, du vet, Iran, det kan vara dödsstraff på att konvertera. Vet du vad du gör? Jag vet vad jag gör. Jag är inte rädd. Men det här kostar dig någonting. Jag vet det kostar. Men Jesus är min Herre. Det var ett väldigt speciellt dop. Det var ett profetiskt dop, kändes det som. När allt det här hände. Igen. Man trodde aldrig det skulle kunna falla. Men nu faller det. Allt möjligt faller. Allt det som inte skulle kunna falla faller. Gud skakar hela världen. I 2000 år har människor inspirerats av Jesus att tro att liv ska segra över död, att godhet ska segra över ondska, att kärlek ska segra över hat, att hela världen en gång kommer att fungera så som skaparen hade tänkt det, att Gud kommer att segra, att slutet är gott, slutet på den här boken är gott, slutet på historien är gott. Det är evangelium. Och runt om i världen så det sista människor viskar innan de lämnar det här jordelivet är ofta det namnet Jesus. För ett par år sedan fick jag begrava en liten flicka. Hon var bara 4 år gammal. Elin hette hon. Och 2 av hennes 4 år så kämpade hon med cancer. Hon stod ofta i mittgången i vår kyrka och höll sig i bänken för hon var lite svajig. Ibland hade hon hår, ibland hade hon inte hår. Hon älskade Carolas låt. Så länge jag lever, så länge jag finns till vill jag leva för dig. Och så på långfredagen för 2 år sedan så sa föräldrarna, hon kommer nog inte leva över påsk. Kan du komma? Då var hon på sjukhuset i Borås och åkte dit. Hon ville fira nattvard för sista gången. 4 år gammal. Och ville sjunga, så länge jag lever, så länge jag finns till vill jag leva för dig. Den natten dog Elin. Men Jesus var stor för henne. För 2 år sedan gjorde jag en sista resa med min pappa. Vi körde förbi här. Vi stannade hos Gunnevalls. Ni fick fårboken som han ville ge er den sista gången. Men ni skulle ju inte ha får. Men nu är någon annan som ska ha det. Så att, han skulle fylla 90. Och på något kände han att slutet var nära. Och han ville upp till stugan i Jansjö. Så att jag åkte från Göteborg och hämtade honom i Enköping. Och så åkte vi upp hit. Och så hade vi en jättefest i bystugan. Och så sa jag, du kommer ju dö snart. Ja, jag kommer dö snart. Hur vill du ha det? Jag vill att du ska ha begravningen. Så. Okej, jag ska ha det. Något mer? Ja, jag vill att ni ska sjunga Härlig i jorden på begravningen. För det är så härligt här på jorden. Men det är också härligt i himlen. Något mer då? Ja, jag vill att du ska bjuda på kaffe i bystugan. För de har varit så snälla här i byn. Ja. Och så firade vi det. Så åkte vi ner. 3 månader senare dog pappa. Men innan han dog så åkte jag upp till honom. Och han var intresserad av allting. In i det sista ville han lära sig. Så vid hans säng så låg en vetenskaplig bok om dödens mekanismer. Den var på 300 sidor. Han hade läst det till sidan 111. Och han hade strykt under och frågetecken, utropstecken till sidan 111. Så åkte jag upp och så fick jag sitta. Och då började han försvinna bort från sin kropp. Jag kunde se det. Och så fick jag säga, Jesus, Jesus, Jesus. och välsigna honom en sista gång. Och så försvann han. Det vackraste namn av alla namn. Diktatorer har försökt att förinta det. Tyranner har försökt sopa bort det från jordens yta med blodet från de martyrer som de har avrättat. Kyrkliga företrädare, speciellt här i Sverige de sista 40 åren, har skämts för det eller försökt stoppa bort det. Men fortfarande efter 2000 år vet alla namnet på den där snickaren från Nasaret. Och en dag, står det i skriften, ska alla knän böjas och alla munnar bekänna Jesus som Herre. Jag tror att Nikodemus böjde knä. Jag tror att han stod vid korset. Jag tror att han var en del av den första nya kyrkan. Han hade upptäckt någonting. Och nu är frågan, har du, vem är han för dig? Har du böjt knä för Jesus?